Men här, håll upp händerna och hucka.
Oh my god.
Hur kan du försvara den här på kanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje. Nu är det dags för Galaxens bästa MMA-podd som finns där ute och cirkulerar i alla andra på
årets
alla andra
första, decenniets första.
Ja, nu är det dags.
Förstår ni? Och ni lyssnar.
Nu smäller det. Nu kommer vi att diskutera massa podd.
Fire!
Men vi har ju en gala att se fram emot om nästa lördag, om vi säger så, inte nu på lördag. Så jag tänkte att vi blickar framåt på allting som händer men efter den galan. Så bli inte förvånade här nu om vi inte håller på att prata om Don Cerrone och Conor McGregor.
Karma.
Vi gör det nästa vecka. Känns som att vi lägger krutet på den galan där, och så ska vi dra lite galer som komma skall. Helt enkelt. Är det någon speciell så här, som du direkt på rak arm känner så här, den här?
Se fram emot? Nej, det är väl den som kommer nu. Ja. Fast det är väl bara den matchen jag ser fram emot. Jag tycker resten av kortet är lite svalt, men det är den matchen jag vill se. Jag vill se Kana, jag vill se hans comeback, se hur det går. Jag såg den här intervjun på MacLife.
Alltså det var så sjukt, för att jag drog bara på YouTube och visste inte ens att den hade kommit upp. Jag tror jag hade inte ens gått 30 minuter, den låg redan så 80 000 klick.
Så bara wow, måste kolla liksom. Nej, så hypen är ju där. Men ni får vänta till nästa vecka.
Men vad tyckte du om i intervjun?
Tyckte den var bra. Jag blev jag fick lite mer smak här och se om han kan backa upp det tak. Allt han säger att det liksom, han är back och det är dags.
För från och med måndag kommer det ju börja med embedded, hoppas jag. Att det kommer embedded, det kommer dyka upp lite alla möjliga godsaker från UFC, deras egna produktioner. Ifall ni nu mot förmodan har missat embedded-serierna som är inför UFCs PPV-er, så alltså in på YouTube och kolla, för de är otroligt bra. Man får verkligen så här backstage inblick på de som ska gå match där. Inte varenda, men de många utav dem.
Precis.
Men jag tycker vi tittar lite på galan den 25 januari, för dels har vi ju Lina Länsberg där mot Sarah McMahon, och det är en match som jag personligen ser fram emot en hel del, måste jag säga. Jag tror att det kan bli bra, och jag tycker att Länsberg hade ju ett grymt 2019, så det ska bli otroligt spännande att se om hon kan fortsätta.
Ja, och kul att hon får match tidigt på året också.
Ja.
Så hon liksom har en match gjord och så kan hon ta flera resterande tid här.
Jag tror också att det är bra att få en liten så här rivstart direkt på året och vara med på årets andra gala. Men det är ett gäng matcher där. En annan match som jag också tror kan bli väldigt spännande, det är Rafael dos Anjos mot Michael Chiesa.
Ja, intressant, men inte så superintressant för Sabba.
Nej, men jag är lite nyfiken på hur Chiesa hanterar Rafael dos Anjos, och om han kan jaga lås på honom eller om dos Anjos kan stoppa det.
Jag tror de är rätt jämna, känns som.
Ja.
Just i grapplingen.
Mm.
Jag tror att RDA har väl fördelen stående. Men han har ju varit sett lite gubbig ut senaste tiden, så vi får se.
Ja, jag tror att det kan vara... Fan, det känns som att han har varit med så jävla länge, RDA. Alltså.
Exakt.
Han har gått från den här... Han har ju haft titeln då, han är ju för detta lättviktsmästare. Mm. Lyckades aldrig nå fram när det gäller just vältvikt. Men han kämpar ju kvar där.
Och han känns ju rätt liten i den vikten, alltså kort.
Ja.
Alltså han har muskelmassa, men han känns som att liksom, det är något som inte...
100%. Är det inte jävligt ironiskt att han tyckte att McGregor skulle vara för liten för lättvikt?
Jo, faktiskt. Men, och nu ser man Conors, den här nya Conor.
Ja.
Intressant.
Ja, intressant. Det är jävligt, men det är spännande. Det är som sagt, det finns, det kommer att öppnas upp ett bra år här. Och vi har spännande matchningar att se fram emot helt enkelt.
In the UFC.
Ja, men är det någon annan som du har plockat ut?
Nej, inte som jag säger wow, utan det är väl supermatchen där som kommer. Mr. Khabib mot Dani. Det är väl den, men som sagt, allt kan ju hända. Och det är långt fram tills dess. Men det är väl den jag liksom är mest hypad nu och ser fram emot. Sen en liten matchning jag vill se också. Mr. Ryan Hall mot Mr. Cron Gracie, skulle jag vilja säga. Jag hörde på någon podd där under julledigheten att någon tog upp den som en matchning. Jag bara, fan, det vore kul att se. Vem är number one jiu-jitsu grappler in the UFC?
Jag har varit imponerad av Ryan Hall, för han verkligen är ju så orädd också av att bli nedtagen. Det var BJ Penn han gick och körde en massa snurrsparkar mot och släppte loss någon jävla oortodox typ av, inte striking, kicking istället för hans kicking game var ju
coolt. Är han ju lite så här savant, liksom in grapplingen, och det är det jag tycker, jag blir fascinerad av det. Och jag tror att det kan bli en riktigt intressant match där. Ja, den vill jag se.
Hoppas de gör.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Jag tycker att det är en bra matchning, för då får du ju två stycken superkompetenta grapplers. Tror att det blir det här klassiska då, att de nollar varann?
Men jag tror inte det. Jag tror ändå de här kommer liksom vilja ta det dit där de är bäst. Och kanske som ett litet statement liksom för varandra. Att så här. Så jag tror det kan bli en rolig grappling-match. Mm.
Jag tror i alla fall att Ryan Hall är den som skulle vara mest benägen att plocka ner det på marken, just för att så här, jag submittade en Gracie.
Exakt, precis. Och jag tror att Kron kan ju kriga stående, liksom ta smällar och bara gå framåt. Så jag tror ändå att Hayen har en... han kommer vilja ta ner det och utmana honom på backen.
Ja, förhoppas att den blir av.
Det hoppas jag verkligen, yes.
Och ni får jättegärna dela mer av era åsikter också. Gå in på vår Instagram, @paulelvaje.
Och Seb Seba.
Och lägg bara in en kommentar där vi har lagt upp bilden för det senaste avsnittet utav poddarna. Men jag tycker ändå att vi tittar på nästa då, så kallade UFC 247, som är Jones versus Reyes. Och det är då den 8 februari, 9 februari för oss, eftersom att det är natten till söndag. Två stycken titelmatcher. John Jones och Dominic Reyes. Vi börjar med den. Där är det ju en rätt mycket munhugg, och Jones sitter och sticker fingret i ögat på, sorry, där kommer en hicka, på Dominic Reyes. Och klagar lite på honom för hans tidigare NFL-karriär.
He's an athlete.
Ja.
Alltså, jag vet inte, jag tror att Jones, alltså visst, Dominic Reyes är ett djur. Och han är en superatlet, som han själv säger att han är. Det är han, 100%. Men jag tror att Jones har flera verktyg, har mött bättre folk, vet hur han ska hantera en fighter som Dominic Reyes. Så jag tror att Jones kommer kommer vinna. Hur han vinner lämnar vi osagt. Än så länge.
Jag känner lite också så. Det är svårt att se hur Reyes ska plocka det här. Det finns ett scenario för mig där Reyes plockar det här. Det är om Reyes gör det som ingen riktigt gör när de möter Jones. Gå all in från sekund ett. Bjud inte honom på den här tiden att mäta distans och mäta av, utan gå in och bara våga. Svinga vilt lite. Ja, alltså, det känns som att det är nog... Just nu känns det som att det är det enda som skulle kunna chocka Jones.
Ja, alltså jag känner lite så här, Reyes torskade egentligen mot Volkan.
100,
och då är det så här, ska du då vinna över Jones? Alltså du har ju visst punchers chance, alltid. Men det känns som att det inte kommer hända. Men vi vet aldrig.
Nej, för jag tycker också det var lite där med Anthony Smith med. Då kände man, men fan, han är bra på att göra dåligt av det. Han kan gå in och liksom börja slagväxla ganska snabbt. Men helt plötsligt står han bara där också.
Men jag tror att det här kan bli en liten liksom kopia på den matchen.
Jag är lite rädd för det med. Och det är därför jag tror att det enda scenariot där jag personligen då kan se att det kan hända något annat. Men det är fan om Dominic Reyes bara går in och gör ett krig av det direkt. Skit i att det är 5 ronder. Bara gå in och kör. Om du torskar det första, men fuck it.
Ja.
Du har ändå liksom, du har gjort något. Men jag har svårt att se att man...
Alltså, det här kommer ju inte schackmatta Jones. Det är så pass teknisk är han inte, att han liksom sitter på den IQ:n att så här, oj, jag kommer lura Jones och överraska honom med något här. Utan nej, jag tror också det. Jag gör det till ett brawl, sätt press, svinga, förhoppningsvis får in ett hårt slag, gör en groggy och så kan du följa upp. Liksom. Men det blir svårt.
Ja, det är inte lätt.
Nej, Jones aldrig när det kommer till
det. Jones är det här mysteriet fortfarande.
Precis.
Det är det som är grejen, men... alltså det är ändå alltid intressant på något sätt ändå, för att här ligger det ju verkligen på motståndaren att hitta någonting som ingen annan har hittat. Att Jones ska vinna, ja, men det förutsätter nog majoriteten att han kommer göra. Jag tror att det är att Dominic Reyes kommer in förmodligen som inte bara underdog utan grovt underdog. Yes. Det räknar jag ganska kallt med.
Och sen erfarenhetsmässigt också, han har ju 12 matcher.
Mm.
Jones ligger på dubbla.
Mm.
Så rent där också så tror jag att han är lite för grön för att liksom möta någon på den nivån som har varit med om allt i princip i buren. Liksom. Fått tuffa matcher och kanske inte torskat, men han har varit med i alla scenarion i en match i princip.
Ja, sen då hamnar vi ju direkt på det här med rankingen då. Finns det någon som skulle kunna hota i just lätt tungvikt? Alltså...
Jag tycker att Jones har rensat. Han har rensat den här divisionen i flera år nu.
Låt oss gå igenom den.
Mm, shoot.
Nu vet jag inte ens varför han står här, men Ronaldo Sosa är av någon anledning rankad 15 i lätt tungvikt, vilket är ett mysterium. Dels för att han torskade sin match där. Han har också gått ner en viktklass igen. Han ska möta Derek Brunson här snart. Och han är 15, men ja, det är väl bara en tidsfråga när det är borta. Nikita Krylov 14. Ser inte det just nu som ett hot. Misha Sirkunov, han har gått från att vara på toppen till att bara rasa ner, just nu rankad 13.
No.
Här har vi nummer 12 som med största sannolikhet kommer försvinna, och det är Illir, för att han går på den galan.
Heavyweight.
Yes, på samma gala går han mot Derek Lewis, och det tänkte jag att vi ska snacka lite om. John Walker 11 förlorade ju nyligen. Men det är ju han, liksom, det var där man kände att det kanske fanns något, men nu efter att Corey Anderson bombarderade honom och hittade avslutet redan rondet, då tror jag att det här Jones-vinsten, den är, känns rätt långt bort. Trots förlust här så måste jag nog säga, av alla när jag tittar på den här listan just nu, så tycker jag nog ändå att Alexander Rakic, det finns en nyfikenhet runt honom.
Det finns potential.
Ja, men då vill jag också lägga in en liten grej där, att det får inte ske för fort. Han behöver x antal matcher till innan jag ser att han eventuellt skulle kunna
Han måste vattnas lite, precis. Ja. Han måste liksom få gro och komma in i allt och liksom bli lite mer mogen som fighter själv och van där inne.
Jag tror det med.
Om han ska ha en chans. Men han har ju, vad säger man? Han har den fysiska attributen som kan vara väldigt jobbiga för många. Han är liksom väldigt atletisk och slår väldigt och sparkar väldigt hårt.
Han har ju livsfarliga både sparkar och slag. Yes. Alltså han kan verkligen släcka folk med rätt typ av träff. Då är det över. Och det är ett bra vapen att ha med sig in när man möter någon som John Jones.
Yes.
Glover Teixeira, nej, de har redan mötts. Volkan Ozdemir.
Nej,
jag känner inte heller det. Trots att han, anledningen till att jag stannade upp är så att trots att han vann mot Alexander Rakic, så...
Jag tycker han känns lite för enkel för Jones. Alltså som liksom, han har inte så mycket... Han har bra boxning, that's it. Och Jones har mer verktyg, mer skills på allt.
Ja.
Och vi såg hur pass träffad han blev i matchen mot Rakic, så tror jag att Jones kommer träffa han ännu hårdare och ännu cleanare liksom.
Mm.
Jones har ju också så här, visst, han är jättebra stående, men man får inte glömma, han kan ta ner det när han vill och är jättebra på topp.
Jo, det är ju det märks att när han väl bestämmer sig för att ta ner det, när vi kommer till Thiago Santos, han ville inte, ville besegra Santos i Santos game, och det höll på att kosta honom titeln. Men jag tror ändå att när det blir för svettigt för honom, då tar han dit där han är bra. Jag tror att det är där
man kan säga att så här, Jones är ju som en så här, om man spelar mycket tv-spel eller dataspel, som en så här gubbe som nu ska han levla i strikingen, och då liksom får han så mycket experience points han bara kan i strikingen för att sen gå upp en level. Och det är lite så det känns, som att han bara fyller på alla, och vem vet, nu kanske han väljer att ta ner Dominic. Men det känns inte som det. Jag tror att han vill straffa honom stående. Det är ju en helt annan liksom, vad säger man, ett mentalt övertag, och just med stoltheten gör att du sen slår någon på fötterna.
Jo, det är lite det han gör. Jag tänker lite på Rashad Evans, det är samma sak. Han fick honom att backa upp, och sen jobbade han med de hävla armbågarna som såg ut som örfilar till slut. Verkligen, han gillar att spöa upp folk.
Exakt.
Och det är först när det blir riktigt jobbigt för honom, då tar han det till en annan plats och verkligen tar ner den här. Och där tror jag att vi blir så lurade varje gång, för när han möter OSP tänker man, han såg inte bra ut.
Nej.
han kommer åka på stryk, han kommer bli av med sitt bälte härnäst. Sen möter han Daniel Cormier, ja, boom, släcker honom hur enkelt som helst, inget problem. Han har redan vunnit över honom en gång och då gör han det fort. Alexander Gustafsson, ja, och shit, han hade kunnat vunnit. Vid ett turmöte kommer aldrig kunna hota. Ja, vad händer? Nej, men han plockar ner honom, han knär honom i omskan, plockar ner han och får det sig skitenkelt ut igen. Och det är där jag tror att man blir så jävla lurad av honom, för att ibland upplever man att han är fan inte så jävla bra. Men jag tror att han väljer att bara, han är där inne och har kul. Han ser det som en sparringssession där han kan spöa någon på riktigt.
Ja.
Och bara, jag skiter i det. Jag kan vara här inne i 25 minuter. Det här är inte jobbigt. Och då njuter han bara.
Får man ju tänka all tid han har haft där inne mot liksom, alltså contenders. Folk som, det är nu moment i mitt liv. Jag ska vinna den här titeln och ändå liksom coastar och liksom kan prestera dåligt men ändå vinner.
Ja.
Säger ju mycket om den mannens potential och liksom vart han är i fightgamet.
Jo, men det gör det på något sätt, så är det ju också, det är en sån jävla briljant strategi, för att han lurar folk att han ser sämre ut än vad han är.
Han har massa luckor och svagheter liksom.
Men de finns inte. Så han ser lite så här, vad fan, han hade ju kunnat avsluta Anthony Smith i första. Varför gjorde han inte det? För han ville inte.
Nej.
Han valde att inte göra det. Han kände att jag kan köra 25 minuter med den här snubben. Han har ingenting att sätta emot mig. Nada.
Han vill nog vara där inne och fightas. Ja. Liksom. Det är så här, han vet att det är det som gör han bättre. Tid i bud, tid i fight.
Ja.
Och det är därför han är den han är.
Mm. Så jag vill nog säga det till er där ute. Svälj inte illusionen av John Jones. Jag tänker på Prestige. Kommer du ihåg den filmen?
Ja, med magikerna.
Ja. Och så går de på den här showen. Och titta på den här asiaten.
Okay.
Som han tar en skål med fisk. Du vet, en sån här fiskskål.
Ah.
Och så bara är den borta.
Ah.
Och sen går han ifrån scenen och så fattar man inte vad den är. Och sen när han går ut ifrån det här stället, då står Christian Bale och Hugh Jackman och tittar på honom. Och då säger Christian Bale, det är det här som är akten. Nu när han går ut och ser ranglig ut, det är det som är akten. Han är inte ranglig, han är egentligen skitstark. Han lurar bara alla att han är egentligen svag.
Exakt.
Och jag känner lite att det är John Jones grej. Ena matchen ser han ut som liksom the goat, bäst av alla. Nästa är så här, nej men vad fan, nästa person som kommer in kommer kunna spöa honom.
Exakt.
Han kör akten.
Det är krigsstrategier, jag tror. Ja. Jag liksom får du motståndare att tro att du är svag när du egentligen inte är det. Liksom luras. Och det man har sett av Jones, han är ju en väldigt intellektuell och djup person liksom, just med IQ, hur han tänker kring fighting. Jag tror att han har mycket strategier just det här, att liksom försök se svag ut, spela på motståndarens psyke med att tro att du är sämre än vad du är och liksom låt han få ett falskt självförtroende.
Verkligen.
Och sen chocka och...
Verkligen, för jag har ju hört också att DC, jag har för mig DC till och med kommenterade OSP-matchen och han sa det efter, han bara, det här, jag hade kunnat spöa honom hur lätt som helst, men bro, det där har du, det är akten.
Exakt.
Han fick det och ser inte så bra ut.
Och då tror jag att han vet att så här, motståndet är så här, jag kan, behöver inte vara på topp, jag kan ligga på 90% och liksom...
Han kan göra en Johnny Hendrix 60%.
Eller hur? Jag undrar vad som händer med den mannen idag. Alltså. Vart är han?
Men han vill väl köra bare knuckle fighting, såg jag något om.
Men det blev väl aldrig av?
Nej, jag tror inte det blev av. Men det var typ det sista jag hörde att det var det han var lite sugen om. Alltså Johnny Hendrix, det är ju ett av de mest gnälliga MMA-fighters. Alltså,
jag tycker bara det är så här... Han hade en liten kort era då han såg hur grym som helst ut. Och sen så gick det någonting åt och liksom... Om det är Usada.
Ja, det var det jag skulle säga. Han är ju praktexempel på Killed by Usada. Ah. Alltså jag har tjatat om det här många gånger i podd. Men har du sett klippet som är 60%? Det heter Johnny Hendrix 60%.
Okay.
Han har så många gånger kommer han med just 60%.
Ah.
Han sa ju det när han mötte GSP.
Att han var 60%.
I presskonferensen så säger han ju liksom att ja, men I gave it 60% and that was enough. Men han torskade ju.
Mm.
Dana White bara, vadå enough? Han bara, det är en titelchans. Du ska ge 100%. Ja. Vad snackar du om 60%? Han bara, du förlorar. Han bara, yeah, oh, okay, Mr. Dana White. Vadå sitta och säga 60% inför bossen när du har torskat? Då kan du inte säga att jag gav 60% och det räckte.
Kan du leka ball när du har vunnit och bara, körde bara 60%.
Ja, Men i den här videon, då är det flera gånger när han snackar 60%. Om 60%. Alltså jag har sett den säkert 10 gånger och bara garvar. Det är, han är en riktig pajas. Alltså, men ja, vi får se. Det är, undrar om det här är året då John Jones blir besegrad. Jag ska dra klart listan. Jag såg att jag har inte gjort det. Jag ska ta den igen här då.
Fortsätt.
Just det. Alexander Gustafsson fortfarande är rankad 7a trots att han då har gått i pension, men det verkar inte riktigt som att det är det han har gjort eller vill. Jan Blahovic 6a. Jag kan se Jan Blahovic fighta som titeln i år, men jag ser inte Blahovic ta titeln i år däremot. Corey Anderson 5a. Alltså, när han presterade på det sättet han gjorde mot Johnny Walker, då blev jag lite så här, men fan, vad är det egentligen vi inte har sett från Corey Anderson?
Jones.
Ja, han kanske också kör akten att han är ganska tråkig, men när han väljer,
jag menar, steppar han upp det.
För fan, börjar han fighta som han gjorde mot Johnny Walker, då kan det finnas ett hot i Corey Anderson. Mm. Om han slutar ge, liksom, gå på 20% i varje match och gå in och göra så här. Ja, då är det spännande. Reyes 4, där har vi redan pratat om. Vi har Anthony Smith 3. Alltså jag har så svårt att se att han...
Har han varit skadad något? Han har inte gått match.
Nej, sen Alex. Jo, han gjorde någon operation här för mig.
Okej, okay, ja.
Jag vet inte om det var någonting i handen. Någonting var paj.
Jag tycker ändå han är en underhållande fighter.
Ja, nej, jag tycker han. Och han verkar vara en skitskön människa också. Exakt. Det lilla han surrar med honom.
Och med tanke på den mängden fighter han har, så tycker jag det är skumt att han haft det så här långt uppehåll. Han har alltid varit aktiv. Men det måste ju vara någon skada eller något som ligger
upp. Nej, men jag har för mig att det var någon operation. Plus att jag tror att han hade också sagt, han hade ju gått mycket från camp till camp till camp till camp. Och han pendlar ju, så hans camp ligger liksom en flight bort från där han bor, och hans familj följer inte med. Så han brukar ju pendla, han åker alltså, tränar vardagarna, kommer hem på helgen och umgås med familjen. Och jag vet att han hade väl på grund av liksom titelmöjlighet och fight mot Alex och hit och dit, så hade han tackat ja till massa grejer för att han hade sagt att nu ska jag vara med familjen.
Han njuta lite av sin paycheck och med familjen.
Ja, så med all rätt.
Ja, absolut.
Så har jag gjort det också. Ja, men han är trea, Daniel Cormier tvåa. Alltså, otroligt svårt att se att Daniel Cormier ska klippa vikt och gå ner till lätt tungvikt. Och han har väl en match kvar. Sen är det Thiago Santos etta. Ja, alltså, det är en match jag gärna skulle vilja se ett returmöte på, då Santos gjorde ändå det han gjorde och var helt förstörd i knäna. Däremot så tror jag inte att de kommer stå upp i nästa match. Jag tror att Jones kommer köra lite med han, sen kommer han göra som Alex, plocka ner honom och sluta ganska snabbt. Om inte i rond ett så gör han det i rond två. Så ja, det summerar väl John Jones resa.
Jag tror att det är lite så här hur John Jones gör. Han tänker att då Thiago jobbar på de här luckorna de såg i det stående gamet, och så bara nej.
Nej,
men verkligen. Vi ska jobba på det här, det är en helt ny match nu. Helt ny matchbild.
För det gjorde han ju mot Alex med. Precis. Det var ju verkligen en helt annan sak.
Och då har alla tänkt och sa, men det här, Alex kan få in det här och uppercutten är där. Och sen bara nej. Nu byter vi hela matchbilden här. Det är en smart strategi.
Men det är det han är så jävla bra på i varenda jävla match också. Exakt. Han byter ju fan strategi hela tiden. Den ena matchen är inte den andra lik.
Nej, fight geni.
Ja. Och det är därför han kallas för The GOAT. The greatest of all time.
Geten.
Ja, men det är då 8 februari, så det är ganska exakt en månad dit helt enkelt. Där har vi också Illir gör sin tungviktsdebut mot Derek The Black Beast Lewis. Yes. Alltså det här är ju en otäck match. Alltså all heder till Illir som tar den, men det är inte en räkmacka upp i tungvikt som han
har. Nej. Och definitivt inte att möta The Black Beast liksom. Det är en, alltså all heder åt Illir som tar matchen. Det är liksom balls. Och inte vilja ta någon mjuk väg in i tungvikten och möta någon liksom halvtjock ny recruit, utan han liksom väljer direkt att möta en av de stora profilerna i tungvikten, och han har ju inget att förlora i den här matchen.
Nej.
Och jag tror att det kan vara en skön känsla också, att det är ingen press på han. Alla förväntar sig att, liksom, att Derek ska vinna. Illy kan absolut chocka, men jag tror att på pappret så Derek ska vinna matchen.
Ja, det är väl lite min tanke med. Vad gäller ranken så är han rankad 5a. Delar just nu med Jairzinho Royces truck. Men det är nog bara en tidsfråga innan det blir någon form av förändring där på femman. Att den inte kommer vara delad. Men, det kommer vara en oerhörd längdskillnad mellan dem också.
Ja, inte bara det. Jag tänker mycket att så här, Illir är ju powerful. Liksom. Och det känns som att Derek är också powerful. Om inte mer. i den vikten liksom, så att det blir att hans största styrka kanske försvinner lite nu, att de är liksom, nej, det är en svår match.
Jag tänker lite sättet också, han musklade sig ur Blagoj Ivanov, alltså han bara exploderar från botten och skickar iväg Ivanov och kom upp.
Och här kommer det bli att Iller måste, alltså få han ner Derek, håll han nere.
Ja.
Ge han inte utrymme, och då blir det jobbigt. För Iller har en tendens att bli lite trött också, speciellt jag tror också nu när han har mer muskelmassa. Kommer bli mer jobbigare att bära runt på det också. Då Derek också är van att fightas i den här viktklassen, så är det lite annorlunda, och det är liksom mer vikt, hårdare, allt är lite extra nu när det är tungvikt. Men en vinst över Derek kommer skjuta upp,
då katapultas han ju direkt.
Precis. Då är han ju liksom in the mix helt plötsligt.
Ja.
Och det är väl det han kanske vill också göra, i och med att han tog den här matchen, att så här, jag har inte långt kvar, jag är rätt gammal nu.
Nej, jag tror det med.
Vinner jag så liksom, då har jag en chans här att kötta sista åren.
Ja, men jag tror också, det känns lite som du är inne på, och där får man väl lägga en läsare här. Det finns ingenting att förlora. Alltså en förlust, då har han ändå försökt slå sig in i topp 5 direkt. Vinner han, ja fan, då är han där. Så nej, jag tycker att det är smart. Alltså ta någon högt rankad direkt, som du säger, han är äldre. Det är inte så jättelång tid kvar på Illers karriär, men han är inte purung heller liksom.
Nej. Men så jag tycker på ett sätt är det rätt val liksom. Ta stora matcher, säkert får han bra betalt för den här matchen också, och liksom bygg legacyn bara. De bästa under den eran du var aktiv och fightades. Det är väl skönt att kunna, sen när man liksom på äldre dagar titta tillbaka på sin karriär, att jag mötte ändå alla de här, sen vinst eller förlust spelar ingen roll, han kände på dem, han vet liksom hur de var.
Ja, verkligen, alltså superspännande match. Det ska bli otroligt kul att se den. Och han landar ju på ett bra kort också. Så det blir ballt. Vi har ju Valentina Shevchenko där som möter Keith Lynch och Kagan. Alltså det känns som att den matchen kan man summera enkelt. Och det är Valentina Shevchenko vinner. Såvida inte Valentina Shevchenko ser förbi Shokagan totalt. Men det tror jag inte.
Sen går ju jag match där i bantamvikten också. Mot Jimmy Rivera. You know.
Nu såg jag. Jag fattar inte om du sa jag eller Jan. Jag bara, Jan?
Jan, vem är Jan?
Sen bara, Jan, nej, jag, nej, men det stämmer.
Min doppelganger.
Det är Jimmy Rivera och Jimmy Rivera och Seba Vera.
Exakt, Seba Vera.
Marlon Cepeda.
Exakt.
Nej, men det är ju en spännande match.
Jo, absolut. Jimmy var ju han var ju en pansarvagn när han dök upp. Liksom. Nu har man sett lite luckiga, men han är fortfarande där och är livsfarlig. Men jag tror att jag ändå har en chans där mot han. Liksom.
Ja, jag tror också det.
Ja, jag har sett riktigt bra ut där.
Ja, verkligen. Nej, det har sett jävligt bra ut. Nej, men det är verkligen. Vera är en som fan. Alltså,
så alla förstår. Paul tycker att jag är väldigt lik Marlon Vera. Det är därför vi ser jag.
Ja. Det kan ni kolla upp själva, så kommer ni se. Men du missade Bektik och Dan Aigi.
Ja, faktiskt. Det är också så här, två som har sett liksom jättebra ut. Mirsad, när han kom, killer. Och sen har det gått så där. Men jag tror att han har utvecklats. Han är väl ung också. Så jag tror att han liksom, alla de här förlusterna som han har åkt på kommer bara göra han bättre och bättre och bättre. Båda är väl rätt brottningsbaserade också, men bra match. Jag tror det kan bli en bra scrap det där.
Ja,
verkligen.
Veckan efter, då är det Corey Anderson mot Jan Blachowicz. Ja, som Anderson gör det han har gjort, då ser jag att han vinner mot Blachowicz om han fortsätter på det. Men
jag vet inte. Alltså.
Nej. Men han måste göra det också.
Precis, det är ju det. Och polska är polska liksom. Det är svårt.
Ja, men det är verkligen inte lätt. Det är just
på strikingen inte. Också. Att liksom, jag tror det kan bli rätt hårt.
Men du, en match som jag ser fram emot lite extra. Alltså. 23 februari, Paul Felder mot Dan Hooker.
Ja, du pratade om den innan här.
Ja. Vilken jävla matchning alltså. Tänker båda har ju fattats rätt nyligen mot Edson Barboza också.
Det kommer bli en fin striking match där. Mycket tekniker. Och vi vet ju att Hooker har ju en haka av järn.
Ja.
Så jag tror det kan bli lite en sån match. Liksom. Båda får in klockrena träffar. TV-spelsmatch typ.
Jo, men det är så. Jag känner att jag är verkligen ett stort fan av bådas fighting-stil. De är så otroligt underhållande att kolla på. Så det här är ju en liten tidig julafton. precis, när det kommer till, till just den matchen.
Mycket bra underhållning.
Ja. Något så, mer som du har spanat in?
Vad har vi? Vi har ju Whittaker mot Kanonier.
Ja, i när mars. Var de satte den i mars?
Mars, yes. På samma som Zhang och Joanna på samma kort. Och jag tror att den matchen blir också väldigt intressant här att se om Whittaker kommer tillbaka. Han hade ju ett uppehåll där innan matchen han förlorade liksom, och det känns att nu har han haft tid. Han har ändå fightats lite och se om han kommer tillbaka med intentionen att återta sitt bälte.
Mm.
Och Kanonier är ju också en pansarvagn liksom. Det, det blir ett svårt test.
Det där blir en riktigt spännande match. Det blir en riktigt spännande match. Det ska bli intressant att se hur han tar sig tillbaka nu efter att ha torskat titeln på det sättet som han gjorde. Och Kanonier som håller på och flyger upp i
och han har kraften att också så här, det kan bli jobbigt att bli träffad utan han. Och det tror jag Robert är medveten om.
Ja, det fick Jack Hermansson smaka på. Det fick han verkligen göra. Men det finns en till så här fanfight-favorit som kommer.
Mm.
Och det är i mars också. Det är ju Calvin Cater mot Jeremy Stevens.
Ja, just det.
Vilken jävla fight.
Det såg
alltså.
Det var igår va? Den var blev klar här i dagarna.
Ja, precis.
Det tror jag blir också bra. Alltså, det är som du sa, fan-favorite-match. Det spelar ingen roll vem som vinner, vem förlorar. Det blir bra match liksom. Det är bra matchning. Båda bjuder upp till dans. Båda bjuder upp till, till slagsmål.
Ja, men jag tycker det har börjat annonserats ut ett gäng intressanta matchningar alltså som är på G. Tyron Woodley mot Leon Edwards ska ju fightas, så vidare inte Leon Edwards håller på och hånar Woodley för mycket för hans rap.
Ja, det är också en väldigt intressant match. Jag tror att det kan gå lite åt vilket håll som helst där.
Ja.
Det beror på vilken Woodley som... Jag har sett att han är väldigt motiverad.
Mm.
Liksom, nu är det nästan ett år han har varit ute nu.
Ja.
Och att han är medveten om att hans sista liksom, hans performance var väldigt, väldigt dålig, och han säger det själv, det är dålig dag liksom, att han kan mer, och det ska bli intressant att se han komma tillbaka. Och Edwards är Edwards liksom, det är bra matcher. Mycket bra matcher.
Sean O'Malley is back.
Ja.
Mot José Quiñones.
Det har ingen aning om det.
Men det är han, jag har den på bilen.
Får säga. Ah, that guy.
Han var väl med i Tough Latinoamerika. Jag tror det var första säsongen, eller om det var andra. Med José Quiñones. Men de är underhållande, och alltså, det är kul med Sean O'Malley. Det verkar som att Sean O'Malley har blivit helt friad ifrån den här dopingsprylen. Om jag inte minns helt fel nu också, så hade Paulo Costa sagt att han var den mest testade. Men jag tror inte att det var fallet. Den mest testade tror jag till och med var just Sean O'Malley.
Det är för att han har varit väldigt öppen med att han brukar cannabis och liksom i sociala medier, och till och med på sina kläder på liksom under fight week och allt möjligt.
Så nej, han, om jag inte säger helt fel nu, så var han den mest testade. Så superspännande.
Faktiskt.
Det är en riktig jävla match. Alltså, här vet jag en favoritfight till dig. Mickey Gall. Ska ta sig an Alex Cowboy Oliveira.
Ja, det är 29 februari. Jag tycker Mickey Gall ska softa lite.
Ja, det blir ju...
Det blir väldigt, väldigt jobbigt.
Ja, det tror jag också blir en jävligt jobbig match för honom. Alltså. Kul att han tar den. Jag vet inte, Mickey Gall har varit, det var lite underhållande att följa honom från Looking for a Fight.
Men jag tror kanske inte han har så mycket val heller. Han tar det upp sig igen, och det är så här, de är väl också så här, okej, nu får du ett tufft test här.
Mm.
Liksom, antingen vinner du eller så är det hej då.
Ja, nej, men så är det verkligen. Så vi får se hur det går fram. Men vad tror du, alltså Sean O'Malley och Quiñones? O'Malley är obesegrad så här långt.
Jag har inte så stor koll på Quiñones, så jag säger O'Malley. Jag tycker han är en underhållande fighter. Väldigt så här, hur säger man, loose och ortodox. Och bara flyter på känsla. Och en framtida stjärna.
Ja, men definitivt. Chang och
Jendrejczyk.
För jag läste lite att Jendrejczyk gick väl ut med någonting om att det hade varit, hennes fästman hade varit otrogen. De hade brytit upp.
Drama.
Det verkar som att managen, eller om det var en revisor, som hade fifflat pengar från
mycket
henne. Mycket skit där.
Men jag tror inte det påverkar matchen när hon väl fightas liksom, så mycket.
Nej, alltså jag är så här. På ett sätt, jag kan fatta den huvudvärken.
Absolut.
Jag förstår. Men när det kommer till Jendrejczyk, det har varit så många såna här grejer nu att nu blir det lite så här,
excuses, det är det.
Hade man hört det här på första, okej, jag hade köpt det, men nu blir det ungefär, det här är den 15:e ursäkten i ordningen till varför det gick dåligt då. Så blir jag lite att, alltså, nej, jag vet inte, fan, okej, det är skittråkigt, det är en fest, man var otrogen, fan,
ja.
Jag fattar att det sätter den här galler i huvudet. Jag tror att en person blåser en på pengar, tror jag inte gör att torska en match. Däremot det andra, det köper jag, att det kan fucka upp dig ordentligt så att du inte är på rätt plats. Mm. Men då tror jag nog också att man fan ska ta ett aktivt beslut att kanske kliva ifrån en stund.
Och lösa dina personliga issues liksom. Ja. Jag tycker bara känns som så här, hade hon vunnit så hade hon inte nämnt det här.
Nej,
alltså.
Nej.
Hon vann ju senast, så det är också så här, ja. Man bara, okej, du ska berätta så. Ja.
Ja, för mig det har blivit för mycket ursäkter med Jendrejczyk, och det är synd, för jag tycker samtidigt att hon är otroligt duktig, men ibland kan jag bara känna, erkänn bara att du klappade när du blev prickad av Rose Namajuni. Sitt inte och kom med 200 förklaringar om att det inte var så. Att det är så här, jo.
Hennes ego är väldigt, väldigt stort.
Ja.
Och nu såg jag en intervju med henne när hon säger att hon ska gå tillbaka till den gamla Joanna och ha längre kombinationer och liksom, men ja, alltså, jag ser inte henne vinna den här matchen.
Nej.
Tyvärr. Jag gillar Joanna så alltså fightmässigt, tycker det är en fröjd att se, speciellt gamla Joanna när hon börjar sätta ihop de här långa kombinationerna, men det känns som att Magnum kommer knocka henne faktiskt.
Alltså,
det känns som nästan i första slagväxlingen så kommer det liksom vara en helt annan sorts kraft. Jag fastnade faktiskt här under dagarna på att kolla på när hon tränar.
Mm.
Och det är alltså, det är ett monster.
Mm.
Jag tror det kommer bli svårt för vem som helst. Alltså, det är så kraft i allt och liksom hennes mentalitet. Och hon hade satt någon bild på Joanna på sin säck också. Liksom, klätten i en stor... Nej, det kommer vara... Jag tror att Joanna inte kommer... vad säger vi? Hon kommer bli avslutad i den här matchen.
Alltså det Chang gjorde mot Gadelia.
Ja.
Alltså när hon tog... Nej, Jessica Andrade, förlåt. När hon tog bältet från Andrade, alltså...
Men jag tror det är så sjukt, alltså. Hon är här för att stanna.
Ja.
Och det kommer krävas lite, alltså någon som ändå kan hota med samma sorts kraft i allt.
Mm.
Visst, Joanna kan plocka poäng, men det räcker med en-två så är det godnatt.
Nej, jag tror lite det som du sa också, det här med egot. Jag tror att det egot har blivit ett stort mörkt moln i hennes huvud. Att jag tror att hon har en jobbigare intern kamp om att få tillbaka bältet än vad hon har om att egentligen ta det.
Precis.
Jag tror att när det spöket är där och rycker igen på ett sätt, och det är det här med ursäkter hit, det är anledningar till varför hon inte vann eller hon förlorade, det är den ena saken med den andra, istället för att bara titta sig själv i spegeln och kanske okej, jag torskade. Nu går vi vidare, men istället så ska hon, nej men det var viktiga gången där, det var det här, jag checkade, alltså, nej.
Nej, vi får se. När den matchen, den är nu i mars va?
Ja, fan med
den galan. Yes. Så jag tror det kommer bli, jag sätter mina pengar på China.
Ja, jag med. Jag gör det också. Mm. Jag har känt det sen hon plockade bältet på det där sättet, så har jag lite svårt att se just nu.
Mm.
Skulle vara sjukt intressant med en supermatch mellan henne och Shevchenko i framtiden däremot. Det hade ju varit mycket,
absolut,
mycket spännande.
Absolut. Där tror jag det blir lite jämnare.
Ja.
Faktiskt.
Ska vi hoppa på lite lyssnafrågor då vi har fått in ett gäng?
Ja, jag tänkte innan måste vi nämna här nyårsgrejerna som hände på nyår. Det var ju fighting där också.
Mm.
Grattis till Fedor som knockade Rampage på ett slag, vilket aldrig har hänt förut. En väldigt tjock Rampage dessutom i Bellator Japan-galan. Alltid kul att se de här old school fightersna. Sen Fedor tror jag så att han skulle retire och sen tog han tillbaks det. Vi får se. Men sen vill jag ge en shoutout till min boy Manel Cape som blev bantamviktsmästare i Rising Rising 20, som var en liten upset faktiskt för japanerna då de trodde att Kai Asakura skulle vinna, som vann deras senaste möte. Och Manel Cape såg väldigt, väldigt bra ut där faktiskt. Jag var riktigt, riktigt impad utav hans performance.
Ja.
Och ser väldigt mycket fram emot att se mer. Det var en bra gala faktiskt, Rising 20. Så er som kan hitta den någonstans, se den. Det var mycket underhållande matcher. Nästan alla matcher till avslut. De slängde in Tenshin där och fick en kickboxingsmatch och visa varför han är bland de bästa i den sporten. Ever. Så ja,
Jag har inte gjort det än. Det är någon som har skrivit till mig och rekommenderar x antal matcher.
Jo, det, de har, så har de en ny mästare också i som vann turneringen, i lättviktsturneringen också, Tofik Musaev, som vann över Patrick Pitbull, som är Bellators champ, i finalen dessutom. Som är, de, alltså det var en bra match, som ramlade ur ringen och Patrick skadade axeln på ståltrappan och det var, nej, mycket, vad säger man, japanskt som det ska vara.
Mycket drama, big drama.
Mycket drama, precis.
Men alltså, Rampage Jackson.
Ja.
Nej men alltså.
Berätta.
Jag har bara sett highlightsen från den fighten. Rampage. Men bara jag såg honom, när jag ser den här sälen som står mot Fedor. Jag kände bara, alltså nej, Rampage. Vad är det här? Jag är så glad att han har den insikten, att han i alla fall
han sa ju det.
Säger själv att det här var skit. Jag ska inte vara i tungvikt. Jag ska gå ner.
Nej.
Ja, please. Alltså, det där var den värsta fysiken jag har sett på Rampage i mitt liv. Och jag har varit ett sånt här absurd fan av Rampage. Men jag kände bara att...
Jag trodde ju Rampage skulle vinna här.
Det var pinsamt.
Jag var ju så här, Rampage kommer knocka Fedor. Så vad fan hände? Men...
Nej, han såg för jävligt ut.
Alltså det, magen hängde över shortsen.
Nej, men han har ju bara gått upp i fett. Mm. Ingenting annat.
Men han sticker inte under stolen med det, har aldrig gjort. Han hatar ju att träna.
Mm.
Alltså han verkligen tycker det är jävligt och tråkigt och liksom...
Jo, det blir inte lättare när man är 40 heller.
Nej, och när alltså... du liksom väger 20 kilo plus heller. Men
ja.
Det är ändå kul att se de här. Det var kul att se hans entrance också. Kom in med kedjan och ylade och liksom hela Pride-nostalgi-grejen.
Ja.
Så det är alltid kul ändå att se. Men det vore kul att se han liksom slimma till sig lite om han ska fortsätta fightas.
Ja, det, men det tycker jag med, annars tror jag nog att det är fan. Han höll ju på att få en filmkarriär där. Jag fattar inte vad som hände där. Men kanske inte var tillräckligt,
men sen
bra,
blev det inte så mycket mer, eller?
Nej. Vi får se. Vi hoppar på lyssna frågorna.
Yes.
Frågan som dyker upp, den första eller den senaste ställda då, är från Stopen. Har ni fått någon klarhet i hur vidare kommer det bli PPV och i vilken utsträckning? Ja, det har vi ju, och det har jag för mig att jag verkligen gick igenom riktigt ordentligt för två avsnitt sen, i vilken utsträckning, och besvarade precis alla frågor vad gäller PPV:n. Så Stopen, du måste lyssna på alla avsnitt av MMA-podden, slipper du gå runt i frågetecken. Men jag har absolut inget problem med att besvara det igen. Det rör sig om vissa PPV:er. Det betyder inte att varendaste UFC-gal ska bli PPV. Tror man det? Nej, då är ni väldigt ute och cyklar. Det kommer nog inte ens bli att varenda numrerade gala blir en PPV heller. Men just nu så vet man inte exakt. Men nej, återigen, varendaste UFC-gala kommer ej att bli PPV.
Så you can relax.
Ja, behåll ett paket och samla ihop ett gäng polar om ni nu vill se det live, så ni inte behöver sitta och slänga ut 500 spänn per individ och sitta och se det hemma när man ändå vet att polarna ska kolla på det. Ha en övernattning hos någon och titta.
Pyjamasparty.
Nej, men skämt åsido. Jag får känslan av att folk här verkar tro att varenda gala kommer bli PPV, och nej. Och om du verkligen vill veta mer, så var det för två avsnitt sen. Vi tog upp det typ i början av avsnittet. Antingen så var det förra eller den innan.
Förra julavsnittet.
Ja, julavsnittet. Gå in och lyssna där, så går jag igenom det här ordentligt. Tack för din fråga, i alla fall. Men lyssna på alla avsnitt av MMA-podden. För hade du gjort det, hade du inte haft den här frågan idag.
Eller hur?
Hade du sluppit sömlösa nätter.
Och det bästa är att de ligger kvar, så man kan alltid lyssna på den avsnitt.
Ja, exakt.
Yay.
Sen gillar jag att det helt plötsligt, när man lägger upp de här, dyker upp folk som inte följer en och kör en sån här "Hi Paul" och en smile-gubbe. Ja, men hej på dig också. Kul att du inte hör avsnittet när jag säger hej till dig. Jimmy Törnqvist däremot, som är en... trogen lyssnare utav MMA-podden. Han säger, låt oss säga att Alexander Gustafsson gör comeback, men i tungvikt. Vilken motståndare bör han få?
Han kan ta Black Beast, om Black Beast vinner Willy.
Ja, jävlar en annan alltså.
Jag tror det blir en kul match.
Ja, det hade definitivt.
Fast alltså, Alex har ju händerna, det är ju det. He got them hands, och han har snabb med de händerna. Just i tungvikten tror jag det kommer vara väldigt problematiskt för många. Sen är frågan hur det blir om Alex blir nedtagen, med tanke på att han har lite problem med rygg och andra skador som kan spöka, och ta sig upp under en liksom riktig heavyweight kan vara väldigt jobbigt. Men jag tror att han kan nog få träff på många stående.
Ja. Nej, jag håller med. Jag vill gärna se. Han verkar ha hintat någon gång om att eventuellt gå till tungvikt. Så. Alex, Låt 2020 bli the comeback year.
Ja, vi får se. Vänta, ja. Hoppas.
Lindgren Lukas, yes. Som också ställer ofta frågor till MMA-podden. Och det är precis det vi gillar. Tack för det, Lukas. Får jag önska dig en god fortsättning direkt. Han har en fråga om PFL-galan som gick på nyår. Jag fick ju kommentera på 12-slaget, men jag var här på 12-slaget, fick starta igång året på det bästa sättet med en härlig MMA-gala. Frågan är Kayla Harrison på riktigt? Ja, jag tycker hon är bra, men jag är nog lite förvånad över att hon inte lyckades avsluta Pacheco. Jag tycker nog att jag hade gärna velat se det. Hon har ju sett superdominant ut mot vissa, men om vi ska börja jämföra henne med UFC-kaliber typ av fighter, hon på riktigt skulle jag säga att ja, det är hon. Men vad menar vi med på riktigt?
Är hon champ-material i UFC?
Där säger jag nog just nu nej.
Nej, alltså, jag håller med. Det är olika nivåer liksom. Ja. Det är verkligen. Ja, hon har $1 million. Så.
Ja, jo, hon kommer plocka $1 million nästa år också.
Ja. Så jag förstår att hon hellre stannar kvar där hon kan briljera.
Ja. Vi går vidare.
Yes.
Då har vi en till sån här. Hej. Ja. Och en smile-gubbe. Så jag säger hej till dig med. Men jag struntar fullständigt i att säga vad du heter på Insta. För det är ingen som behöver kolla in de här. De här som bara vill ha lite PR och promo. Nej, men det dyker upp. Det är så kul. För det gjorde ju för det också senast. De här random personerna. Här från Runfest 77. När går Stipe Miocic upp i ringen igen? Han har inte fått någon matchning än.
Nej. Jag vill se han as soon as possible. Ja. Liksom. Innan sommaren vill jag se han.
Ja, jag med. Jag hoppas att det blir någonting snart. Han har en fråga till också. Vem blir nästa svensk UFC? Jag vet inte, jag har inte riktigt hunnit spekulera i de här.
Nej, vi kan hoppas på typ Bartosz eller någon som liksom ändå har ett unbeaten record.
Ja, jag tror att dyker de upp i Skandinavien igen, då tror jag att vi kan börja diskutera vem är nästa svensk. Men just nu så tror jag nog inte att det bara.
Det känns som att alla andra är signade till olika organisationer, liksom, folk som kan vara potentiella. Utan det är väl bara att de fortsätter vinna och, vad säger man, bygger sina aktier mer och mer, så att UFC måste signa dem.
Ja.
Det är väl bara det. Fortsätt matcha.
Mm. Hannes Larsson, vilken matchup vill ni helst se med Conor McGregor om han vinner?
Jag är lite taggad nu på Jorgita. I like.
Ja, det hade varit en jävligt spännande match. Alltså. Det hade varit otroligt kul. Jag håller med. Jag hade velat se den. Han och Khabib igen direkt.
Jag lyssnade på Kjellsonen här som hade någon konspiration om att vinnaren Khabib Tony inte kommer att få möta Conor, utan att GSP är den som
på grund av weltervikt.
Ja, weltervikt, och att det varit rätt tyst för efter GSP, att han liksom, de har en match klar. Det är därför han har hållit på och liksom, matchen är klar, han möter vinnaren, och det är därför det har varit rätt tyst kring han nu de senaste månaderna.
Ja, du menar att GSP möter vinnaren Tony?
Yes, precis. Att det är den matchen som blir av i så fall. Och att det blir på typ 4 jul eller något i sommar.
Ja, på Fight Week.
Yes.
Shit, vilken match. Fattar du honom och Khabib?
Fett.
Om det blir av, förutsatt att Khabib vinner såklart. Men för mig så triggas jag lite extra av Khabib mot GSP än vad jag gör av Tony och GSP, om man ska vara ärlig.
Och att Conor vill ju ha bälte. Och han ser ju att George bälte är ditt bälte han vill åt.
Ja.
Och så vill han ju möta vinnarna också. Han vill ju möta Usman och han vill möta alla. Som
det är klart. Han har sagt att han ska gå 3 matcher per år. Så om han håller det. Om han håller det. Det vore ju skitkul. Ska vi se. Patrik Persson, man, skriver svenska MMA 2020. Vad önskar ni att få se, till exempel vilken fighter, vilken gal och så vidare? Jag ser just nu ut mot Sweden Bad Boy-bältet mellan Fernando Flores och Tobias Harrila. Ja. Och jag vet att Harrila är på Hard Knocks 356, eller vad den heter, med Hooft.
Ja, det är så.
På hans klubb och tränar där, har varit där och kört. Så superspännande.
Det är väl i februari, visst?
29. Ja. Så jag kommer vara där. Jag kommer dela ut Bad Boy-bältet. Vilket är en stor ära att få hänga med på den lilla resan. Och vara där och dela ut bältet. Så det, just nu är det den. Jag kan inte säga riktigt att det är något annat som jag ser fram emot. Jag Just det, jag innan nämnde ju, folk ville gärna höra både Robin Roos och Adam Westlund.
Absolut.
I podden.
Och jag la ut en liten sån här gäster och fick jättemånga förslag, liksom allt från Colby Covington, vilket inte kommer hända. Men de svenska gästerna.
Han kommer komma in studio.
Precis. Vi flyger hit han. Ja. Nej, men det finns många där och vi jobbar och förhoppningsvis får ni en gäst redan nu i januari. En special guest.
Ja.
Så vi vill försöka få in fler gäster. Så ni kan lyssna på dem, vad de har berättat om.
Men vi gör en call-out direkt. Robin Roos, välkommen till MMA-podden när du vill. Hör av till antingen mig eller Seb Sebba. Tobias Harila, välkommen till MMA-podden när du vill. Hör av till mig eller Seb Sebba.
Fernando.
Ja, Fernando har ju för sig varit i min podd. Det kan jag lyfta direkt. För er som ville höra Fernando Flores kan jag säga att han har varit med i Öppet Sinne. Jag tycker att ni ska gå in på Öppet Sinne, min podd, och lyssna på Fernando Flores. För det är ett väldigt, väldigt bra avsnitt. Så det finns en timmes intervju med Flores. Mm. Så om ni är liksom nyfikna på det, gå in på Öppet Sinne. Hans avsnitt släpptes för inte jättemånga veckor sedan. Så där kommer ni kunna hitta honom, så kan ni höra. Mm. Hans resa, såklart. Flores är också välkommen, han är i Stockholm igen, så kom in till MMA-podden så får vara med och surra lite. Och så Adam Westlund, vi kallar ut dig direkt också. Din stol finns här för dig med.
Exakt, du måste heppresent här också.
Så när du har vägarna förbi Stockholm, hör av dig till antingen mig eller Seb Sebba, så styr vi upp det här.
Yes.
Så fixar vi det. Och sen har vi säkert glömt massa människor, men det finns, ni är,
vi har en lista på många som vi ska kontakta här och försöka få in.
Och kolla igenom Öppet Sinne, för jag har intervjuat jättemycket fighters. Mm. Jag har en lång intervju där med Alexander Gustafsson som nästan är 2 timmar. Jag har haft Carl Albrektsson där också, han har varit med här med dig. Så det finns mycket fighters. Om ni inte har kollat igenom min egen podd Öppet Sinne, gå in och kolla. Mm. Och då kan jag direkt säga att vår svenska MMA-fighter som gjorde comeback här rätt nyligen, Rami Aziz, han är med i min podd nu på onsdag, släpper det avsnittet. Och där snackar vi allt om MMA, att han snackar lite till triathlon.
En gång i tiden skulle vi ha mött varandra.
Är det så?
Blev aldrig av. Skadade knät typ 4 veckor innan.
Gjorde du?
Ja.
All them excuses.
Eller?
Ja, nej, men så som sagt, om ni inte har hört Öppet Sinne, gå in och kolla. Där har jag intervjuat ett gäng med fighters. Ska vi bara se. Missat något. Pontus Wikstad, hur ska man gå tillväga om man vill börja träna kampsport MMA utan tidigare erfarenhet? Sebba?
Du går till en klubb nu när terminerna börjar och börjar i en nybörjargrupp och prova på många klubbar där du känner att så här känns det bra, det är bra kemi, bra känsla, och där stannar du. Och sen går du dina 3-4 pass i veckan liksom. Och sen får du se om du gillar det eller inte. Men du måste alltid ta första steget, annars händer inget. Och ta det nu, vänta inte. Gör det direkt.
Får en följdfråga här direkt som är från Jonathan Hansson.
Yes.
Tror ni att det är för sent att börja satsa på MMA om man är 20 plus år? Jag får nog säga att det där plusset inte. Får man nog fråga, är du 29? Men nej, det finns de som börjar väldigt sent och ändå kommer långt.
Exakt, så nej, kör.
Ja.
Och då, i annat fall, du lär dig slåss.
Ja.
Du lär dig förstå gamet när du ser fighting också. Ja, och kolla det som händer och så vidare. Mm. Så absolut, kör. Tveka inte.
Nej.
Det är det roligaste du kan göra med ditt liv.
Kör bara. Här har vi Warren Sian som har ställt 2 frågor, så jag börjar med den ena först. Det är tja. Varför premieras nedtagningar så mycket i MMA? Han gör en nedtagning för att säkra ronden. Alltså det är nog lite när det är jämnt skulle jag nog säga. Då kan en nedtagning bli lite avgörande. Men däremot...
Ja, det är också att du bestämmer vart matchen äger rum. Det är, det är ett aktivt val. Det gör du, tar ner matchen. Bam, jag har bestämt. Vi ska vara här nu. Sen från grunden är det ju för att gynna en brottare, om man liksom drar tillbaka det. Det är brottningsfavoriserat att du ska take down, du tar ner, det väger mycket. Men annars är det, jag tror mest att ses det som en dominans du gör. Du väljer vart matchen äger rum, du har valt att ta ner, du lyckas ta ner. Ge upp till personen och inte bli nedtagen.
Nej, och sen vill jag också bara tillägga det när det gäller just dömning om en match är, om en person är otroligt dominant stående, bara för att han blir nedtagning i slutet på ronden så har inte han förlorat ronden, utan när, för jag förstår vad du säger, det är lite det att vi kan säga det ibland i kommentering.
Vi förlorade den ronden för att han blev nedtagen.
Ja, men som sagt, det är mer att matchen är väldigt jämstående och helt plötsligt tar han ner. Ja, men då har han gjort något. Det är ungefär som att hade han istället åkt på eller den andra hade gett en knockdown. Ja, men då hade han säkrat ronden genom att få en knockdown. Så Vi säger så här, hamna med rumpan på mattan, om det är via en smäll eller via att någon tar ner dig, båda de premieras högt.
Exakt.
Och då har han då en, mer egentligen en följdkommentar.
Om man hoppar gard.
Nej, han säger bara så här, jag gillar stående fighters likt Piotr Jan. Mm. Och jag håller med, jag såg Lance Palmer i PFL, otroligt trist att bara se nedtagningar. Jag håller med dig vad gäller Lance Palmer, däremot var han otroligt bra när han väl tog ner folk. Med det sagt så hade jag gärna velat se kanske Lance Palmer jobba lite mer för att också säkra liksom ett avslut, skulle jag säga. För att han skickade slag, men det var ju ingenting med kraft överhuvudtaget från Lance Palmer.
Det här går ju tillbaka till, vad det nyårsavsnittet vi pratade om också, att så här, det är, alltså amerikanska MMA-regler är för att gynna amerikanare som för det mesta är brottare. Ja. Och fem minuters systemet är att du lyckats ta ner, du vinner ronden. Än att du ska liksom hålla på och grapplas, hålla på och boxas och sparka stående, som gör att du kanske behöver mer tid. Utan nu kan du gå in, ta ner, vinn ronden, klart, du har vunnit. USA. Mm. Det är lite den.
Då ska vi se här.
Det är lite frågor.
Ja, det är lite. Det är mycket McGregor här. Det här kan ju för sig ta. Hur tror ni framtiden ser ut för McGregor? Tror ni han kommer ha samma hunger? Jag får den känslan, och jag säger nog att har han inte det, då tror jag inte att framtiden ser speciellt ljus ut. Så jag hoppas att det är på riktigt, att han, att han verkligen sitter på den hungern.
Jag tror det också. Ja. Det känns som att han behöver det här i sitt liv. Liksom. Och att han har fattat det själv nu.
Jag tror det med. Jag tror också.
Pengarna var bonus.
Ja. Håller ni med Cabos coach att Conors enda vapen är hans vänsterhand?
Nej.
Nej. Men det är på ett sätt, jag tänkte lite när den kommentaren kom, han har bara en vänsterhand, ja, absolut, och Khabib har bara en nedtagning.
Ja, precis.
Han har en nedtagning, men han är så jävla bra på den där jävla nedtagningen att du kommer inte upp.
Nej, exakt, och han har ju bra sparkar liksom.
Ja. Så du kan ha,
men han har en special, vad säger man, en special move, det är ju den, och den är där. Träffar han så är din livsmätare nere på botten.
Ja. Och ja, det här kommer vi såklart prata mer om i nästa avsnitt av MMA-podden.
Yes.
Din drömfight 2020. Okej, så här, drömfight. Ja, om det stämmer det du sa, Sebba. Mm. Om vi leker med tanken att Khabib vinner och det blir GSP, ja, då är det nog en liten drömfight som går i uppfyllelse, kan jag säga. Så jag säger den.
Mm. Jag har ingen som jag känner som jag kommer på just nu sådär.
Nej.
Men den matchen är ju väldigt liksom cool. Mm. Och den vill man ju se.
Ja.
Definitivt.
Här har vi någon som gillar köttbiten Bog, och han heter då Bogmammas kines.
Ja.
Vilken fighter ser ni mest fram emot av det som är klara? Okej, vilken fight ser ni mest fram emot av det som är klara 2020?
Ja, jag har ju sagt vilken jag ser mest
fram
emot.
Ja, vi har egentligen tagit upp dem. Om vi ska säga så nu. Vilka skulle ni säga är det mest framgångsrika MMA-gymmen i Sverige? Ja, men det är ju, alltså, det är svårt att inte nämna Allstars som nummer ett på den listan, för de har flest. Ni har ju ett gäng på Pankreas. Jag menar, fan, Carl. Vi har Sadibo, vi har Kadestam som är, har varit, förlåt, pro... Champ. Är det ordet jag letar efter?
Nico.
Som har varit champ i One. Nico har varit i UFC och mästare i Super
Allstar
Challenge.
Men har ju haft mest, vad säger man,
flest UFC
som är topporganisationen i världen.
Ja.
Och de har ett större gym, man säger så.
Ja, verkligen.
Och fler tränare och liksom allt på Pankras drivs i princip av Omar.
Ja.
Vilket också är väldigt coolt att en person lyckas få till det.
Ja,
och han har väl också fått jättemånga request på att ta in som gäst här, så jag ska jobba på det.
Nu ska vi se. Okej, det är mer om den där. Det är jättemånga som säger tack för en grym podd också, och det uppskattar vi verkligen. Tack så jättemycket, tack för att ni lyssnar. Glöm inte att dela podden.
Precis.
Vårat sätt att växa, det är jätteviktigt. Så här, jag vill verkligen påpeka det, att just nu så görs den här podden bara. Vi kliver in det här. Vi får inte någonting för det här.
Ingenting.
Vi sätter oss här på en måndag och gör den här podden och tar från vår då annan arbetstid för att göra podden. Men om ni hjälper oss att dela den, prenumerera på den, slänga in en kommentar där ni lyssnar på den, då hjälper ni oss att liksom börja synas i alla såna här flöden vad gäller topplistor och så vidare, och då kan det hjälpa oss i framtiden. Yes. Så om den här podden liksom ska fortsätta på det sättet som den gör, fortsätt då och dela och ja, men pusha för podden så att vi kan få växa lite. Mm. För det är ändå viktigt för oss. I slutet av dagen så hänger allting på siffror, hur mycket man än gillar att göra grejer för skojs skull, så siffrorna måste upp. Så tack så jättemycket för att ni är med och delar.
Ja, att ni lyssnar och är delaktiga i hela projektet MMA-podden, Galaxens bästa podd.
Exakt. Tobias Hultman, tack för en grym podd. Ja, där har vi det. Tack själv. Tror ni att det kommer bli någon UFC-gala i Norden i år? I vilket land i sånt fall?
Jag tror det. Jag tror. Nu har det ryktats att Brave ska komma hit. Mm. Bellator ska komma hit. Mm. Jag tror att kommer de hit så kommer UFC definitivt komma hit för att visa att de är, vi är också med här. Liksom. Ja. Det blir Battle of Sweden.
Verkligen, och så har vi Fight Club Rush, och så har vi Superior Challenge, och så har vi Fighting och Excellence.
Exakt.
Alltså Sverige håller ju på att bli ett MMA-mecka.
Det är kul att det liksom har växt så pass mycket, och att det, vad säger vi, att det har blivit en så stor grej utav MMA i Sverige. Och det är, fortsätt träna. Ni som vill börja träna, börja träna. Vem vet, ändå kanske ni är UFC-champ. Måste ju börja steg ett liksom.
Då ska vi se. Här har vi Rudner skriver: tycker det är tråkigt att Cejudo bara verkar redo för money fights när Sandhagen, Sterling och Jan är där. Jag håller med. Jag tycker att jag har kritiserat Cejudo väldigt många gånger som fighter. Han är fenomenal, men han har gått ifrån en kille som har pratat om moral och etik och hur man ska bete sig och blipp och blapp och blapp, och just nu gör han raka motsatsen. Så it is what it is.
Ja, och jag tror att han duckar Piotr Jan. Ja. Han duckar så länge det bara går.
Det förvånar mig inte heller. Han har samma fråga här, en till fråga, förlåt. Mm. Hur mycket kommer Conor versus Cowboy och PPV ligga på? Men det är 499, precis som du skriver, och jag för mig att det är. Man kommer nog börja se allt det väldigt tydligt så fort julledigheten är över. Så kommer all den info. Men jag vill minnas att 499 är siffran. Men jag ska inte svära ed på att det är så. Nej, men det är det. Alltså det där har jag mina. Hade du några? Eller?
Jag lade aldrig upp igår faktiskt, men jag har ändå fått lite frågor. Många vill att jag ska kommentera, vilket jag blir väldigt varm och rörd av. Och jag vet inte vad jag ska göra, så ni får fortsätta pusha att Sabba ska kommentera. Så kommer det väl lösa sig. Law of attraction, ni vet. Och sen har jag fått en fråga här till båda faktiskt. Mm. Från Tobias Hultman. Nämn den bästa bara striken i UFC, bästa brottan bara i UFC och bästa submission killen i UFC, om vi säger så. Mm. Eller tjejen. Tack för grym podd, och vi tackar igen.
Ja, tack själv. Ja. Men jag får, alltså, bästa brottaren, så alltså, säger man inte Khabib Nurmagomedov där, då har man väl inte hängt med i UFC.
En rolig grej, jag kollar mycket på sonen, jag tycker han är rolig, han sa YouTube.
Jag brukar kolla hans med.
Han totalsågade Khabibs brottning. Han bara, han är ingen bra brottare. Han bara, brottas gör man utan väggar. Men mot vägg så är han världens bästa brottare. Ja. En rolig liten grej liksom. Men jag tycker också det säger sig självt hur han har vunnit sina matcher. Ja. Liksom. Ingen har något att sätta emot. Så, absolut.
Han har ju bara en nedtagning. Om vi kör Cowboys coach citat.
That's it.
Han har bara en nedtagning. Sen råkar han bara vara sjukt bra på den.
Precis. Och bästa striken måste jag säga Israel Adesanya just nu. Han har IQ'n i det stående fightingen. Det är väl den. Och bästa submission, kan det vara Sandhagen just nu, tycker jag kanske. Eller, förlåt, Ryan Hall måste jag säga. Mm. Savant Extreme Submission Guy, Ryan Hall måste jag säga faktiskt.
Jag håller med dig. Grejen är bara att man ser Ryan Hall så sällan, så att det är så otroligt lätt att glömma hur jävulskt bra han är på submissions.
Exakt.
För att han är inte där så ofta.
Nej.
Men när man ser det så är det så här, det här var en annan grej.
Precis. Det är lite en annan sådär. Han är in The Matrix lite utanför sådär. Och just när det kommer till lås och att han är en sån här leglock killer liksom, där många inte har ett svar på det.
Nej.
Därför vill jag se han mot Cron Gracie.
Ja, det hade varit grymt. Det hade varit riktigt, riktigt spännande. Jag har inget att invända. Isola Adesanya har ju också flygit upp. Det är kul, hans coach, jag tror att det var MMA Junkie eller MMA Fighting som hade utnämnt honom till coach of the year. Jag fattar inte om det var dem eller att han har vunnit allmänt så här, det stora priset. Och Hermansson fick väl också årets submission.
Som vi tyckte också att det stämde.
Ja.
Och det tycker jag
han ska. Det är jävligt kul.
Och jag tycker definitivt att deras coach, han har två champs liksom på ett år.
Det är verkligen.
Så här, och inte komma från något stort camp som ATT eller AK eller liksom, utan du kommer från en liten klubb på andra delen, Down Under, och du lyckas få till två världsmästare i världens bästa topporganisation. Mm. Så eloge.
Verkligen.
Du gör rätt.
Nej, det är riktigt, riktigt stort. Det är nog allt för den här gången, om inte du har något som du vill flika in här på slutet.
Ingenting special sådär, utan nästa måndag då har vi lite mer surr om, för då är det en gala helgen efter.
Nej, men definitivt. Så vi kommer lägga såklart mycket krut på McGregor-galan nu på måndagens avsnitt. I vanlig ordning följ oss gärna på Instagram på söndagar, och det händer att man glömmer, men då lägger vi upp den här lyssnafrågorna och släng in era frågor där också. När ni skriver dem till mig mitt i veckan så vill jag bara säga att jag kommer glömma dem.
Ja.
Så,
spara den.
Spar den, skriv en liten anteckning till själv att när lyssnarfrågorna kommer, skicka den här till Paul eller Sebba. För att få jag det på en måndag så jag är ledsen. Men det haglar in en hel del frågor till mig på Instagram, och då hamnar ni långt, långt ner på den listan, och då har jag tyvärr glömt. Mm-hmm. Så det är inte så att jag är en douche och inte vill besvara er fråga i podden. Men när det har dykt upp 100 andra meddelanden emellan, så jag kommer inte att scrolla så långt.
Det är precis, det är många som har skickat till mig här under de här två veckorna. Men jag har varit sjuk liksom. Så det är så här, fokus har varit att kolla lite Insta, så jag pallar inte. Och så har man glömt bort alla frågorna. Så det kommer komma upp nästa söndag. Spara, skriv, liksom, skicka frågorna, så tar vi upp dem här.
Yes, och vill ni ha fighters till podden, gå in på min eller Sebbas Instagram, @paulelvaje.
Sebba, Zeta.
Yes, och kommentera senaste avsnittet och släng in bara så här: jag skulle vilja höra, och så taggar ni personen i MMA-podden. Snälla, fixa det.
Och ni fighters som lyssnar, vill ni vara med, skicka bara till oss.
Ja.
Jag vill vara med, så ser vi till att ni kommer med.
Kravet är att ni ska komma till Stockholm ifall ni nu inte bor här. Det här spelas in på plats. Vi vill ha er på plats. Om Colby Covington hör av sig och vill vara med, vi kan göra det på Skype.
Absolut.
Men vi gör det bara för Colby eller John Jones eller liksom den typen av fighters. Men bor ni i Stockholm med omnejd, då kommer man hit.
Kom.
Och drick en kaffe.
Sprid ert namn och ett rykte.
Yes.
Och er heder ut till folket.
Exakt, exakt. Så hör av er. Helt enkelt, så får vi önska god fortsättning. Nu börjar MMA-året 2020. Det är redan börjat med PFL, men vi kommer rulla vidare här nu. Nästa vecka börjar först UFC-galan. Sen inväntar vi resterande galor att kicka igång på riktigt. Så tack för den här gången.
Let's go. Ciao.
Hej då.